eventuell seger eller vad är frågan om?
What the horse, what the driver?
Idag under torsdagen så kom beskedet från regeringen om att max 50 personer kvarstår under de publika evenemangen. Jag säger så här, David, vi har varit inne och pratat om det här hur mycket som helst tidigare. Jag trodde, precis som många med mig säkert ute i Idrottssverige, att det skulle komma ett mer positivt besked kring publikfrågan, kring de publika evenemangen just det här datumet. Men man väljer alltså att behålla 50 personer med... Ja, man hänvisar då givetvis till rådande situation och man skjuter på det här beslutet. Jag har varit diplomatisk länge, David. Du har varit lite hårdare kring det här, men nu börjar jag tröttna ur dig också.
Ja.
Mm. Vad känner du?
Nej, jag känner mig faktiskt rätt uppgiven. Jag ska vara helt ärlig. Jag, hur ska jag uttrycka det? Politik är ingenting som jag liksom gillar att diskutera och jag har full respekt för allas åsikter. Jag skiter lite grann i vilken regering vi har i många frågor och så här, men jag vet inte om någon regering har hanterat någon fråga så dåligt som den här regeringen hanterar den här frågan med Amanda Lind i frontlinjen. Har hon någonsin varit på något sportevenemang eller något annat evenemang? Dessutom så skulle hon ha presskonferens idag. Hon utlyser den till 13.00 när Nobelpriset i litteratur skulle offentliggöras. Det kanske största kulturmässiga stunden på hela året. Ungefär som att du skulle... 17.05 sista söndagen i maj, då ska du prata upp trav 2022 för Rom Rättvik.
Ja.
Just det, då är det Elitloppet. Fan, det glömde jag.
Ja.
Det är så dåligt så jag orkar inte. Alltså. Hon är så borta i idrottsfrågorna och i kulturfrågorna så att det nästan baxar. Man kan inte vara mer ointresserad än vad hon är av de frågorna. Och så är det hennes ansvar. Och jag vet inte, jag är bara matt och
jag det känner
är
som så det här,
är, jag orkar inte bry mig längre.
Nej,
faktiskt.
Jag känner så här också, för då finns ju de som lyssnar på den här podden säkert som säger, ja men grabbar, vart har ni varit det senaste året? Det är en pandemi som pågår. No shit.
Mm.
Jo, det är en pandemi som pågår. Men är det några som har visat att man verkligen kan ta ansvar i publika sammanhang så är det, ja men jag kan till exempel, jag går närmast här kring det jag sitter här idag i SHL som har jobbat med publikprotokoll. Vi här har nästan 8000 platser vi kan ta in. Vi kan säkra att man har sina sektioner, att man har sina egna toaletter, att allting verkligen styrs upp. Och det är klart att det är ett superskämt att till exempel Friends Arena ska sitta där med 50 personer. Det hade varit ett skämt om man får ta in 500 personer också. För det är varken från eller till. Men det visar ändå att man skickar signaler. Att man litar på organisationer. På stora idrottsklubbar i Sverige. Som tar ett ansvar inte bara för elitverksamheten. Utan också för ungdomsverksamheten. Folks hälsa överhuvudtaget. För allting går raka vägen ner till ungdomar. Till de allra minsta flickorna och pojkarna. Som håller på med trav, med hockey, med fotboll. Utan elitverksamhet. Vart det kommer baxna och vi kommer landa där till slut, det är att det smittar av sig hela vägen ner i yngre led. Det gäller travskolor, det gäller allting. Det är otroligt märkligt hur man hanterar den här frågan, måste jag säga.
Framförallt så har man ju ingen effekt på grejerna man gör, för att man inte var 500, det innebär att de här 500, flera av dem går ut i sportbar och ser det här ihop med andra och sitter kanske på ännu trängre miljöer, eller i ännu trängre miljöer än vad man gör på en stor idrottsarena och sitter där och kanske tar en bit mat eller en öl eller vad man nu gör.
Mm.
Och det får liksom ingen effekt. Men det är härligt att du har gått igång på den här frågan nu när travets högsäsong är över och hockeyn börjar komma igång. Det är först nu du känner av det. Jag har ju sakat alla stora travevenemang hela året. Men nu är det inte så mycket trav kvar. Det är ju typ så här vallafinalerna i slutet på november och slutet på december så här som jag ser fram emot den här sidan nyår. Men för dig börjar ju högsång om hockey nu och då blir det mer påtagligt för
din del. Jo, men nu är det inte så att jag är helt ointresserad av travet.
Nej. Du sitter själv i din holk där och reffar. Så att,
exakt, jag menar det. En fredagkväll. Men jag blir så trött för att jag tycker att man har verkligen visat att man kan ta hand om den här publiken, de här 500 på ett otroligt tryggt och säkert sätt, att publiken ska känna sig trygga när de kommer till travbanorna eller till hockeyarenan eller Friends eller ja, vad nu den kan vara. Det känns skittrist. 50 pers gäller framöver alltså. Får vi se när nästa besked kommer i den där frågan. Ska vi släppa det för nu?
Men framförallt så var det också en märkligare. De gick ut på augusti och sa att från och med den 1 oktober är tanken att vi ska vara så här. Det hann ju hända mycket under den perioden. Och nu har smittspridningen ökat igen. Dock, ta i trä, nu ska vi inte säga för mycket. Det verkar som att, nu ska jag inte vara epidemiolog för jag vet ingenting om det här, men ökningen av spridningen har ökat, men det var ju ingen som dog idag som jag uppfattade enligt Folkhälsomyndighetens presskonferens. Så viruset verkar inte lika aggressivt längre. Så vi får se lite grann hur länge det kanske blir räddningen lite grann då, att viruset kanske är mildare i våras så att man kanske öppnar på det längre fram. Jag vet inte. Det är skittrist och men jag är van, så jag blir inte så besviken idag.
Nej. Du, vi pratar lite trav då. Vi har 75 i lördags. Du var inne på det, eller vi var inne på det förra veckan här ifrån Skellefteå. Ja, är det inte det där summeringen trots allt? Eller?
Jo, så var det. Och så var det på förhand också. Ja. Jag är glad nu, för nu har vi en härlig omgång på lördag som är öppen och med dubbel jackpot.
Släppte du omgången med en snarkning bara? Det är inte ens värt
men,
att...
Men, så här, men alltså så här, för att ha kul måste man ha det tråkigt och jag gillar ju när varje omgång ändå har någon form av någonting att leva upp till. Nu hade omgången i lördags ingenting på förhand och den gjorde mig liksom inte besviken i fel ord, men jag blev inte förvånad. Nej. Utan det var lika tråkigt som jag kände att den var. Både sportsligt, även om Veri Kronos var fin och Seismic Wave vann enkelt och så vidare och Tangen hoppar bra, så var det ju den sport- och spelmässiga kombon helt iskall med favoriter som stod spön i backen. Det var väntat och man kan ladda om till en rolig omgång nu med jackpot. Så ur den aspekten är det ju kul att de pengarna gick över, men ATG och ST måste jobba lite mer på omgångarna. Så det får inte se ut som det gjorde i lördags. Så är det bara.
Men det är väl det har väl med regionen och det geografiska läget kan jag tänka i lördags.
Ja. Absolut. Ja. Men när man gör startlistorna och säger Seismic Wave mot 11 hästar man knappt känner igen, höll jag på att säga, då måste man lägga det loppet utanför. Så enkelt är det. Och det gjorde ju också att man räknade lite fel. Man hade ju räknat med att det skulle vara jag tror det var 37 miljoner åt en ensam och det var 34,5. Nu har jag inte siffrorna framför mig, men ungefär så. Det innebär att det var ju drygt 10-12 miljoner mindre i omsättning än vad man hade räknat ut, och det var ju många större spelare och kunniga spelare som såg att omgången inte hade den var helt livlös på förhand, och då valde man den större. Så
men nu säger du något spännande där. Ska man, när man får in då anmälningarna till Svensk Travsport efter de propositioner som är skrivna till aktuell tävlingsdag, ska man kolla igenom, Seismic Wave, den har alldeles för stor chans, vi lägger utanför. Resonemanget fanns ju även på Järvsö Faxtid, men då var det ju många också som verkligen sa att nej, men det här ska ju ligga på V75. Järvsö Faxtid är en utav, det är ju ett nationalhelgon, han ska ligga på V75. Absolut. Alla ska kunna se honom. Ja, men spelarna sa det, men han är spelat på 90%. Hur kul är det?
Var nej, fast det är skillnad på Järvsö Faxtid och Seismic Wave. Jag tycker absolut att man ska arbeta så. Det är ju nästan tjänstefel att man inte gör det. Man skulle öka omsättningen till varje omgång och varje omgång blir intressant. Sen fattar jag att jackpot är en del av det hela och jag är inte emot att det blir för enkelt kanske var fjärde gång. Men i år har det varit i princip i snitt varannan omgång som är iskall. Nu var den i lördags osedvanligt kall. Men det är ju att ATG och ST inte jobbar med omgångarna. Det är någon gång har man lagt något lopp utanför som är liksom ihåligt och tråkigt. Men i många fall så placerar man dem på kupongen och liksom lutar sig lite tillbaka och tycker man gör ett bra jobb. Är min känsla. Nu blev det ju märkligt på omsättningen i lördags. Det blev lite mindre än vad man trodde. Visst, man är nöjd att man fick en jackpot den här gången, men den effekten har ebbats ut. Nu har man då tur. För man vill säga att det var en omgång med SM och lärlings-SM och ungdoms-SM och monte-SM som är faktorer som bidrar till att loppen blir svåra att analysera.
Ja.
Hade det varit Jägers med Müller, säger vi, om man hade fått en sån omgång igen, då hade man inte orkat. Liksom. Så att jag tycker man generellt sett bör jobba med sig. Ibland kan man inte göra någonting åt det. Ibland är det ju, blir det jackpot och hur mycket man än jobbar med omgångarna. Man kan inte göra liksom hur mycket som helst. Men någonting kan man göra. Typ flytta ut Seismic Wave som ett exempel. Det finns flera sådana exempel. Men ja, det var tråkigt förra veckan. Men vi tar igen den här veckan istället.
Men det var svårt igår. Onsdag V86. Det gav bra på V8. Var det drygt 700 000 innan det var klart. Och några favoriter som föll. Härligt tycker jag spelmässigt när man ser, när man slår upp väderrapporten och man går in och kollar tidigt där när de kör igång tävlingarna hur vädret är och man ser att det regnar och det blåser och redan då kan man väl ändå ana någonstans att här får favoriterna kanske jobba lite mer än vanligt. Det kan hända lite mer i omgången i alla fall. Och då, så är det väl på hösten generellt, säger jag, eller?
Det är det. Vintern tror många är skrällperiod, men sista 10 åren om man räknar ut, nu har inte jag datan framför mig, men På vintern är det ju ofta en, två bra hästar i varje klass och loppen är för ihåliga.
Jag tänkte säga, det blir lite skiktat kanske på vintern.
Ja, sommaren har generellt sett varit en bättre period. Nu, just den här sommaren var ju dålig då. Men hösten är ju den årstiden som alldeles har fel. Det är ju skrällens period. För det är många hästar som kommer in från sommaren med bra form som, från sommaren och kommer in och blir stora favoriter på hösten. Men det händer ju mycket med hästars kroppar när det blir lite kallare. De... ja, vinterpälsen kommer och de tappar formen och så vidare. Och det är ju en väldigt intressant faktor spelmässigt. Och där är vi just nu och det finns ett par sådana favoriter på lördag.
Ja, och några som föll igår också under onsdagstävlingen. Till exempel var det Viktigs Klamp som galopperade. Hade garderat men hade inte en tanke på att ta med Dragster till 1%. Tänkte du på det förresten? Gav han 10 gånger på vinnarspelet Dragster? Det var väl det, va? Det var otroligt märkligt. Hade du spelat Dragster?
1,5% på V75 och 10 gånger på vinnarspelet. Det var ju årets sämsta vinnaråtsett till procenten. Ja. Förlåt, på V86. Procenten V86. Så där var det nog många som var besvikna eller någon besviken spelare. Det var väldigt lågt. Nej, men visst var Viktigt Skläv galopperade. Han tappade travet. Örjan sa ju att... på tal om det, jag såg ju V86 Express-konceptet förra helgen för att man inte tog hand om loppen. Igår tog man hand om loppen mycket bättre. Det var Örjan efter den... torsken, så var det bergen efter något lopp och så vidare. Så
ja, det var ju det jag sa också, det finns ju utrymme där.
Ja,
om du inte vill vända blad, om du inte vill prata nästa spelform hela tiden 100%, så finns det utrymme.
Känns som att någon hade lyssnat på den här podden, jag vet inte. Det kändes som att det var en helt annan attitydsförändring i varje fall. Det var ju kul, det vill jag säga.
Kanske
i varje fall, var Viktigt Sklabb exakt galopperade.
Danilo Brick hade jag spikat. Jag hade garderat var Viktigt Sklabb, men han tyvärr inte med Dragster. Däremot så hade jag spikat Danilo Brick. Timo Normos stora favorit. Ställer mig nästan i skambrån hemma. Tyckte att det var... Vad var det för spik egentligen? Han sprang ju med på tvären. Han var ju slagen i 2,5 varv när distansen var 3 varv. Det var känslan man hade i alla fall.
Ja, men det är så med Timo Nurmos hästar. De är väldigt ojämna. Ena veckan maxprestation och sen så... För att nästa vecka vara helt iskalla. Så kan det vara. Så är det inte alltid. Så kan det vara. Och när de är stora favoriter så måste man vara kritisk till dem. De har ju så otroligt hög högsta nivå. Och Timo är så bra på att ha dem bra när de ska vara bra. Men sen blir det ju liksom som en bieffekt av det att det är lite svårt att kontrollera formen efter en sån toppning. Nu säger jag inte att han var toppad till något speciellt lopp, men han var väldigt bra i starten innan. Ja. Så att, ja, det där var inte alls oväntat just för mig. Sen var jag snett ute på flera andra lopp, så det är en helt annan grej.
Ja, nu ska vi ringa upp veckans gäst, David. Vad har du på honom så här inför samtalet?
Ja, Anders Ström, en av Sveriges största hästägare, grundare av spelbolaget Unibet och storspelare då. Så att han är ju en av de här som brukar säga det ibland att Ström, Ågren och Ågrup, viktigt att de får framgångar för att de köper dyra hästar på auktionerna. De, i alla fall Ström, då spelar mycket på trav, vilket är bra för omsättningen. Då äger mycket häst och har liksom stoppar in en stor del av pengarna som krävs i systemet och det är viktigt att man får tillbaka det på andra sidan också. Det har jag fått i många genom många fina satsningar, men det är inte alltid givet och jag blir glad när det går bra för de allra största drakarna inom den här branschen.
Ja, samma här. Ja, hallå där Anders Ström. Kul att ha med dig i podden.
Ja, det är kul att vara med här och speciellt med tanke på att jag tycker er podd är väldigt bra. Jag brukar lyssna på den nästan varenda gång. Speciellt när jag ska spela på V75, för ni har haft väldigt bra tips.
Ja, vad kul. Vad roligt att höra. Kul att höra. Vart befinner du dig i världen? Är du hemma i London eller vart är du?
Ja, jag sitter hemma i London här. Just idag är mitt hemmakontor då, för att på grund av ganska stränga regler så är det inte så kul att komma in och ut på kontoret. Och då sitter jag hemma och följer det som händer omkring i affärsvärlden och travvärlden.
Ja, jag fattar. Du, apropå det, läste en nyhet här bara för någon timme sedan på sulkysport.se. Stallkurant har hittat hem, står i rubriken. Och undertexten där, Stallkurant och Anders Ström går in i en ny fas och ska samla en stor del av bolagets unghästar på ett och samma ställe. Citerar ifrån sulkysport.se. Vad är detta om vi börjar där?
Det har egentligen det är inte så jättestor dramatik i det där egentligen. Därför att vi har ju unghästar i vårt bolag som vi tränar upp då inför att sen fördelas till olika tränare. Och tidigare har vi haft samarbete med en tränare i Skåne som har fungerat väldigt bra. Men det har också känts att det är lite långt borta för att kunna följa det löpande. Och vi har letat efter ett ställe att vara på. Och lite av en slump så var det så att vi tittade på ställen runt omkring Mellansverige. Och helt plötsligt dök det här erbjudandet upp att vara på Molnebo. Och det är lite passande eftersom det ligger nära Sala. Alltså, det är ju min hembygd, men även Sabine som är managing director för Courant, det är också hennes hembygd, så vi kommer från Sala bägge två.
Ja, ah, okay. Det knyter ihop säcken där lite grann.
Ja, det kan man, men det är framförallt ett väldigt fint ställe och det har ju fungerat väldigt bra för dem som har varit där innan och många bra hästar som har tränats upp där, så att det hoppas jag ska kunna fortsätta med.
Kan du berätta lite grann vad tanken är med det här stället? Vad vill ni få ut som ni inte fick ut tidigare?
Ja, men jag tror att det framförallt är att kunna följa hästarnas utveckling på ett mer frekvent sätt. För att hästar utvecklas olika under uppträningen som unga hästar och då kan man också få en bättre bild av var de skulle passa att vara i träning någonstans. Det kunde vi också när vi var nere i Skåne hos Thomas Urberg, men det blev trots allt bara några gånger per säsong man var med och såg hästarna. Och jag tror att det blir en helt annan grej att kunna se nästan varje vecka då, kan man säga, utvecklingen. Och sen är det ju ganska kul för att min släkt kommer ju från området och de tycker det är kul att följa med hur det går för våra hästar också. Så att det finns ju en känslomässig fördel med det också.
Vilka blir ansvariga för den här satsningen om man säger på plats?
De håller på att rekrytera ett team nu då, och när det är klart så ska de berätta det i någon form av våra sociala medier eller liknande. Men det är flera som har anmält intresse.
Ja, vad roligt. Jag tänker också så här, när du gör den här satsningen, Anders, eller när ni gör den här satsningen hemma i Sverige, hemma i hembygden igen, att du någonstans tror, du satsar ju mycket på travsporten över hela världen, men att du tror på svensk travsport också, modellen som vi har här. Har jag rätt då när du gör en sån här satsning, eller vad känner du där?
Jag tycker att Sverige har en bra tradition med travsporten, och jag har ju växt upp med det med min pappa, och i släkten har vi haft travhästar och liten uppfödning. Och det är klart att jag, efter att ha bott utomlands nu snart 25 år, jag följer ju fortfarande den här sporten noga på avstånd, även om mitt kanske mera hands-on-intresse ligger mer åt Frankrike och USA för min del. Men Agneta och Sabine och Mårten, de håller ju på löpande med den här svenska verksamheten, och det är klart att jag hoppas och tror på den i framtiden.
Du, Mårten där, Mårten Langli, känd i travkretsar, dels som delägare till Green Shoe, även ägare till norska derbyvinnaren IGB här och tv-personlighet i Norge. Han har gått in som i styrelsemedlem i Courant. Kan du berätta lite om det samarbetet och vad du vill få ut av det?
Mårten och jag har varit kompisar i många år nu, och vi umgås mycket privat, och när Mårten är i Frankrike på vintrarna så ses vi ganska ofta och så vidare. Vi kom på det här att jag hinner inte riktigt följa alla våra hästar i Sverige och Skandinavien så mycket som jag skulle behöva för att kunna ha en bra uppfattning om hur de går och så vidare. Så då erbjöd sig Mårten att hjälpa till med framförallt det, men även andra saker. Så när vi ropar in hästar och när vi matchar hästar i Frankrike så är Mårten också kunde på det området. Och vi har ju haft Magnus Rundgren i bolaget tidigare, men som slutade då förra året. Och vi har försökt att täppa till de kompetensluckorna som vi tappade då med lite olika personer. Och det är nog ytterligare någon på väg in här så småningom. För att som sagt, jag har ju ett vanligt jobb också, så att det är svårt att hinna med att följa allt det.
Du, David, du nämnde Green Shoe där. Mårten Langli som är delägare av Green Shoe. Lasse Granqvist, en annan sportkommentator. Ström, du tänkte inte på att det fanns en till sportkommentator som också gärna hade velat vara med på Green Shoe?
Ja, men jag köpte en häst igår. Du kanske ska vara med på den då?
Ja, okej. Okay. Ja, vi får ta det efter podden.
På tal om aktuella köp. Du köpte ju en dyring här i Lexington för $725,000 i förrgår eller förrgårsgår. Kan du berätta lite om det köpet?
Ja, det är ju en avkomma till Wallner och Mission Brief. Och Mission Brief är en häst som en av de allra bästa hästar jag har sett faktiskt. Och hon vann ju på världsrekord där på Lexington. Gick 1.50.3 när vi var där, och det var 2014. Någonstans tänkte jag att i framtiden hade det varit kul att ha en sån häst i stallet. Och jag gillar ju Wallner som avelshingst. Jag gillar ju Chapter 7 som farfar. Vi har ju Fourth Dimension på Menhammar som står som avelshingst. Och hans första kull med föl här nu ser ju fantastiskt fina ut. Och sen har vi Jimpanzee också efter Chapter 7. Så att jag tänkte, det här hoppas jag att det är en häst som ser bra ut. Och så när Marcus ringde och skickade bilder på hästen och han sa att det här var absolut topp. Då tittade vi lite grann och jämförde med andra hästar vi har köpt genom åren. Och då insåg vi att den här skulle man kunna gå högt på.
Är det den dyraste ettåringen du någonsin har köpt?
Ja, det är det.
Och Marcus Melander ska träna?
Yes.
Kul, spännande. Du, innan vi börjar prata spelpolitik så vill jag även bara lite kort om Courant. Vi ska komma till Courant senare i slutet också. Du ska gå igenom lite stjärnhästar, vad statusen är. Men ett utifrån perspektiv. Jag tycker Courant har slimmat till sig ordentligt de sista åren. Det är ju lätt hänt när man börjar satsa som hästägare att man köper på sig mycket hästar. Man får hästar i alla klasser. Men numera syns ju den röda dressen i princip enbart på V75 och i de stora unghästloppen. Det är väldigt sällan man ser den röda Courant-dressen i lunchtrav eller liknande. Kan du berätta lite?
Jag är där, David. Jag vill också flika in det, för jag håller med dig fullständigt. Jag som följer det vardagliga travet här på alla möjliga landsortsbanor. Fullt enig där.
Och kan du berätta lite om hur det är ändå ett betyg till att ni har lyckats inom en bransch som är väldigt svårt. Det är ju dyrt att äga häst. Kan du berätta lite om satsningen där?
Det är som du säger, det ligger mycket i att från början var det ganska spretigt. Vi hade nog kanske ingen riktigt utpräglad plan eller idé för alltihopa. Men sen i takt med att Magnus kom in och även Sabine så har vi gradvis försökt att ha en mer tanke bakom allting. Och för ett par år sedan nu så började vi med ordentliga affärsplaner och budgetar och liknande som så att säga ska gå upp på en högre nivå. Jag är ju entreprenör och företagare, så jag är road utav det. Och en stark målsättning har ju varit att vi ska försöka klara att gå plus minus noll på det här över tid, vilket inte är lätt, ska jag säga. Och då måste man vara duktig på att prioritera och fokusera. Och jag tackar för berömmet, men vi är fortfarande inte där än, för att det är faktiskt ganska vildvuxet på sina håll.
Men som sagt, du säger, ja förlåt, fortsätt
ja,
Anders.
Ja, men jag tycker att man ska vara noga med vilka typer av hästar man har, vad man får bra utdelning för så att säga hästens prestationer, och då behöver man ha hästar för de där större loppen, helt klart. Men glöm inte att Hemsfer vann på Romme i lördagskväll.
Jajamän, hade full koll på den. Ja.
Men en fråga bara på ämnet där. Du säger att ni har gör budget och så vidare. Många större stall brukar ju satsa på en, två eller tre tränare. När jag går igenom din träningslista så är det till 14 olika travtränare som du har hästar hos. Kan du berätta lite hur du tänker där? Eller hur ni tänker där?
Jag är så otroligt konflikträdd så att jag vill inte att ni... Nej, men jag tycker olika tränare har olika fördelar. En viss tränare kan vara bra på en sak och en annan på en annan. Så vissa hästar kan jag tänka mig ha ett storstall med mycket hästar i samma kull. Men samtidigt så är det ju, vill man ju så att säga ha lite prioritet för sin häst också. Vilket gör att man kanske hellre satsar på en något mindre tränare som man tycker är lite undervärderad kanske i sammanhanget. Ofta blir det så i svensk trav i alla fall, och även i annat trav, att en tränare som har väldigt mycket framgångar under en viss tid blir nästan överpopulär och får kanske in mer hästar än vad som kanske är riktigt bra för stallet som sådant. Och jag försöker att hitta mindre tränare som har en viss typ av kvalitet som passar den hästen. Och det finns små tränare som är väldigt kompetenta. Fredrik Linder är väldigt duktig, och Magda som han jobbar i par med, och de har ju en, tycker jag, perfekt size på sin verksamhet, och hästarna får väldigt mycket omvårdnad, och det blir hög potential på bra resultat där. Vi har ju redan vunnit stora lopp med dem. Stefan P. Pettersson och Martina, de är underskattade, där har vi satt hästar och de presenterar sig i utmärkt skick och går bra. Så att man måste inte vara i de allra största topp 5-stallen, även om de såklart är de som syns mycket i stora årgångslopp.
Anders, jag tänker så här att det är många som sitter och lyssnar på den här podden som kanske hajar till lite grann när du säger att ja, men vi försöker få vår verksamhet att gå plus minus noll. Jag vet ju själv, jag sitter och svär själv när fakturorna dimper in en gång i månaden från Svensk Transport på min och fruns, vad har vi då? Ja, 7-8 hästar kanske. Och jag sitter och funderar på hur det ska gå ihop. Men jag tror att många också tror utifrån, när det gäller till exempel, ja, men vi tar dina hästar då, men kanske också övriga storsatsen, så ser man också att ni roffar ju åt er mycket av priskakan också. Många tror jag tänker att wow, det där går ju plus, alltså x antal miljoner varje år, tävlingsverksamheten, satsningen på trav här i Sverige och så vidare. Men så är det inte alltså.
Nej, de investeringar vi har gjort under de här åren vi har sysslat med Courant, det är ju hiskeliga pengar. Och det är klart att det är många hästar. Man ska tänka på att våra hästar av oss då, som kanske har lite fler hästar, vi skapar innehåll också som det går att spela på, som genererar väldigt mycket pengar för travsporten. Så att jag tycker nog att även om man skulle råka gå plus minus noll på det här, vilket är väl helt okej tycker jag, så har man varit med och bidragit ganska mycket då, i och med att just folk har hästar att spela på. Det är ju lite underskott nu på det för dagen, även om det ser ut att bli bättre nu utav beteckningssiffrorna att döma.
Ja. Det här vi gick igenom nu, det var ju travsporten i Sverige. Kan du bara kort säga någonting om hur det ser ut, satsningen i Frankrike respektive USA ser ut? Vilka tränare satsar du på där?
Ja, i Frankrike har vi en ganska liten verksamhet med 5 fölston då, av god kvalitet. Och där har ju tanken varit att försöka få fram en liten men bra uppfödning. Och vi har köpt någon häst per år också. Vi använder oss av svenska tränare som har filialer i Frankrike då. Och i första hand Colgjini, Westholm och till viss del Goop. Jag har inte hittills hittat den rätta franska tränaren måste jag säga. Och det är lite problem med språk och kultur helt enkelt. Så att det tar nog sin tid att komma in där. Så att det är väl lite lägre prioritet just nu.
USA då?
Ja, USA. Det var ju lyckoslag att när Marcus Melander började som tränare så föreslog ju Sabine då att vi skulle försöka köpa någon häst och vara med där och satsa lite grann från början. Och vi har fått en väldigt bra relation och med det stallet och den familjen. Och ja, det är toppen alltså att kunna ha den dialogen och den hela den diskussionen, och framförallt också när man hälsar på och umgås som vänner. Väldigt trevligt och kul. Så att vi pratar nästan varje dag.
Men har du hästar och någon annan tränare i USA förutom Marcus?
Ja, Per Engblom har vi 2 hästar hos, och också väldigt trevlig och bra kille som är duktig tränare. Och så att vi har tidigare även haft oss flera, men just nu då så har det blivit mer att vi har satsat på Marcus. Och det har lite att göra med att när man åker och reser runt och vill följa hästarna så kanske man inte hinner liksom vara överallt. En del tränar i Florida på vintern och en del tränar i New Jersey på vintern och så vidare. Så att det är lite sådana faktorer som avgör. Men vi kommer nog i framtiden även ha hästar hos andra tränare. Bara det att det har väl inte blivit av riktigt än. Man skulle vilja ha en riktigt bra tränare uppe i Kanada egentligen. För att vi har märkt det att det finns ganska mycket fina lopp där framöver att vara med i.
Bara en sista fråga på det här ämnet. Vad kostar, alltså nu har du varit ägare hos många tränare så du kan väl dra ett snitt. Vad kostar det per dag att ha häst i träning i Frankrike och USA kontra Sverige?
Ja, jag törs inte svara på det för jag skulle säga fel. Jag är så glad att jag inte är med och driver företaget dag till dag så jag slipper se de här räkningarna som Patrik. Jag får se en rapport per kvartal hur det går eller per månad. Titta eller på plus och minus.
Okay.
Generellt sett så tror jag folk underskattar vad dyrt det är att ha häst i USA. Det är ju nämligen så att i USA finns det ju inte speciellt mycket pengar som kommer in från spel, utan där kommer ju prispengarna från lite från spel, sen kommer pengarna från kasinointäkter på banan och så kommer det från marknadsåtgärder från banan. De är väldigt duktiga på att skaffa sponsorer, men sen så är det ju hästägarna själva som betalar lejonparten av insatserna i de här största loppen. Och sen kostar träningen mer än i Sverige. Och man ska nog tänka sig för och verkligen fråga innan man köper en häst och sätter det i USA. Och dessutom ska man vara väldigt kritisk på vad man har för häst och hur många hästar man har.
Mm. Ja, men spännande. Anledningen att jag ville ha med dig, eller vi vill ha med dig den här podden, det är ju att det har hänt lite specifika grejer på spelmarknaden och vi känner väl att svårt att hitta mer lämplig gäst än du när det kommer till att se på spelmarknaden från ett helikopterperspektiv och har god insyn i mycket. Det som har hänt är då att först ska jag säga det att vi i Travpodden, det vill säga jag och Patrik, vi har ju valt att enbart prata om ATG:s spelprodukter.
Men vi är inte sponsrade utav ATG.
Nej, vi är inte sponsrade någonstans. Vi säger vad vi vill om ATG när det gäller politiska beslut, men vi pratar bara om ATG spelprodukter för att de aktiva som vi vill ha med som gäster ska känna att de pengarna liksom som det här genererar, om det nu genererar någonting, att det ska vara in i deras kugghjul. Och vi, det är liksom ett eget beslut som vi har tagit och vi kommer fortsätta göra det. Men nu kommer vi prata politiskt och då kommer vi göra lite bredare. Och det som har hänt är att Svenska Spel då har skrivit ett avtal med PMU om att man kan spela från Sverige in i den franska poolen. De har kunnat från ATG tidigare vinna plats tvilling, men nu även då Quinté som heter High Five hos Svenska Spel. Och det här har då medfört en diskussion där ATG slash Svensk Transport tycker att staten som aktör, som då är ägare till Svenska Spel, slår undan benen lite grann på ATG som den provisionen går förbi Svensk Transport rakt ner i Fransk Transport. Så svenska staten gynnar Fransk Transport medan då Svensk Transport och som inte har avtal med Svenska Spel inte får en spänn av det här. Min fråga först och främst, vad tycker du om detta?
Jag hade ju en kolumn i Travronden häromdagen om just detta, och det är ju en... Först ska jag ju säga att jag har också vissa intressen i spelbranschen då jag jobbar fortfarande delvis för Unibet genom att vara ordförande i börsnoterade Kindred Group PLC. Så att jag får ju tänka på hur jag försöker avdöma den här diskussionen, men jag kan i alla fall kommentera principiellt vad jag tycker, och det är ju att jag tycker att det är fel att staten både ska vara så att säga domare och aktör på spelmarknaden. Jag tycker att staten borde fokusera på att sköta regelverket, spelinspektionen och så vidare. Och sen borde man inte ha ägande eller kontroll i några spelbolag. Och det tycker jag är någonting som i det här fallet tydligt då drabbar travsporten indirekt, genom att man nu har Svenska Spel då som ger sig in och konkurrerar på den här spelmarknaden, vilket jag hade kunnat tyckt var helt okej om det hade skett på kommersiella grunder som privata aktörer. Men som sagt var, här sitter ju då staten på två stolar, och så länge som man kontrollerar ATGs styrelse så har man väldigt mycket att säga till om där. Och det gör ju att transporten riskerar att bli förfördelad i det här fallet.
Och vi ska säga det, det pågår en utredning om hästsportens finansiering. Jag tror den är klar den 30 oktober. Och det kommer då kanske sätta käppa hjulet på många av bolagen som är licensierade, som erbjuder spel på svensk trav. Men du är ju även, precis som vi, du är hästägare och spelare. Hur ser du det på ett spelarperspektiv? För att så här är det ju, att det här medför ju att man som spelare i Sverige får fler tillfällen och bättre odds, om man ska säga det krasst, att spela på trav, genom att man kan välja bästa bolaget till varje spelform. Hur ser du på det som spelare?
Ja, jag tycker att det handlar väldigt mycket om underhållning också. Att allt är inte bara bättre odds. Att spela handlar om tillgänglighet, lätt att sätta in och ta ut pengar, bra service på kundsupporten. Det är många olika faktorer, och det blir ju bara bättre för spelarna och kunderna om det finns konkurrens på marknaden, tycker jag. Så att om jag har en spelarhatt på mig, så tycker jag att det är självklart att det vore bra om så många som möjligt organiserade spel på hästar. Det skulle också öka intresset rent generellt, tror jag, eftersom då alla som har ett konto hos något spelbolag skulle bli exponerade till spel på hästar, såklart.
Mm. Och du är ju, som vi sa, grundat i Unibet och sitter som ordförande för Kindred, som då, ja, det är väl en äger av Unibet, kan man väl säga.
Yes.
Alltså, du blir ju lite jävig i det här, men om man säger då att, ja men okej, Unibets överskott från spel på trav, ni får betala en del av det till travsporten. Skulle det vara möjligt ens? Är det någonting som bolagen vill göra? För att vi är också hästägare, och jag köpte in mig en häst senast idag, och att äga häst är ju dyrt, som vi sa, och jag vill ju också att mina hästar ska trävla om prispengar som spelet genererar. Men jag tycker inte att modellen fungerar som den är idag. Och då är min fråga till dig, tycker du att andra spelbolag som erbjuder spel på svensk trav ska med och betala?
Ja, jag har ju till och med föreslagit att Unibet ska göra det flera gånger, men då har man inte ens velat diskutera frågan. Bland annat så gav vi alldeles i början av bolagets existens, så erbjöd vi 1 miljon kronor till lopp för unga kuskar. Vi försökte instifta världens bästa femåringslopp med 5 miljoner kronor, vilket sedermera nu finns, jubileumspokalen. Men dock inte sponsrat av oss. Så att jag tycker det är en självklarhet. Men problemet med inställningen hos framförallt ST och transporten, det är att man lever kvar i den gamla tron att här ska man bara ha en avgift utan att ge någonting tillbaka. Jag tror att man måste ändra inställningen så att man börjar med att säga så här: vi erbjuder detta. Vi erbjuder hästar, startlistor till lopp, statistik, travfakta, bilder, möjligheter att ha spelterminaler på banor, sponsra lopp och så vidare och så vidare. Sponsra kuskar. Jag tycker att om man kunde sätta sig ner med en professionell firma som kan sånt här, då tror jag att man skulle kunna komma längre i diskussionen med Svenska Spel, Unibet, Bet365, vad de nu heter. Men när man bara börjar säga så här, vi ska ha, bara för att ni tar spel på hästar. Jag menar, det funkar inte så. Det går att ta spel på fotboll och ishockey och tennis och allting. För vissa sporter betalar man någonting. Då är det ofta data som ingår. Till exempel för tennis. Och det tror jag att transporten skulle kunna åstadkomma också. Det är bara det att man inte riktigt har tagit det initiativet ännu.
Men det var väl också så, David och Anders, att även Svenska Spel, av det man har läst i alla fall, det är Patrik Hofbauer ju, som är Svenska Spels vd och koncernchef. Han har ju också i uttalanden varit väldigt tydlig med att man vill vara med och bidra till den svenska hästnäringen nu.
Ja, men jag ska komma till det. Jag måste bara en kritisk fråga till Anders där. För att du säger att Unibet har velat vara med och betala. Men det du pratar om, det är ju liksom, det är ju lite glassarstolen. Det är ju betala det här storloppet så får vi lite bra PR runt det. Men ATG betalar ju alltså för hela liksom bredden. Det är lunchtravet och det är ju inte så sexigt på det sättet. Medan då du säger att ni vill sponsra ett storlopp eller något sådant ungdomslopp för att få bra PR. Kan du förstå att ni måste även stoppa in pengar i det stora kugghjulet också?
Jo, men självklart så är det väl så att någonstans måste man för det första börja. Och sen är det väl så att det är väl självklart att man vill få någonting för pengarna man satsar. Vi måste ju kunna satsa en krona och så kanske tjäna en krona och 25 öre. Så att liksom anställa folk, bygga IT-system, göra marknadsföring för att få in kunder för att bara sen sitta och ge pengar. Det finns ju liksom ingen marknad i det. Så att där tror jag man liksom måste nyktra till lite grann och man måste börja någonstans. Och det man bör känna till är att Unibet bidrar till hästsporten enormt mycket i Storbritannien, i Australien, Nya Zeeland och även till och med i Frankrike betalar vi till PMU för att vi har spel på deras hästar. Så att vi skulle vara då några som avsiktligt utnyttjar systemet i Sverige för att slippa betala på en produkt. Det tycker inte jag riktigt håller med tanke på att vi inte har den inställningen i andra marknader. Sen får jag säga så här att den här frågan överlåter jag till den operativa ledningen för Unibet i Sverige. Det är en marknad utav många vi har. Och de får föra sina diskussioner med ST, men jag uppmanar dem att försöka diskutera ett pris för ett innehåll. Och då får man väl fråga sig då, vad är innehållet på lunchtravet värt jämfört med innehållet på lördagar till exempel? För det är också någonting som man måste bedöma.
Ja, och du sitter ju på en annan stol, skulle jag säga också, som hästägare, en av Sveriges största. Jag menar, om det skulle vara så att omsättningen hos ATG skulle minska mycket och den delen skulle hamna hos nätbolagen och inte i sporten, då skulle dina hästar tävla om mindre prispengar och din verksamhet skulle bli dyrare att dra runt.
Ja, du kan lita på att om de frågar mig när jag får frågan utav Unibet, så är min uppfattning att jag tycker vi ska betala. Jag tycker vi ska vara partners med travsporten på ett bra och lönsamt sätt för båda parter. Mm. Så jag skulle vilja ha bilder från Svensk Trav på Unibet-sajten så att folk kan spela. Och gärna spela in i de här poolprodukterna också och vara med och bidra till en större omsättning. Tycker jag också är en sån grej som skulle kunna gå att utveckla och det skulle man vara villig att betala för.
För att svara på din fråga, Patrik, där om att Svenska Spels vd Patrik Hofbar svarade på det här mejlet. Det är ju så här att Svenska Spel har ju erbjudit sig att finansiera eller en del av överskottet ska gå till travet. Jag har inte på något sätt suttit i de här förhandlingarna, vet inte, men jag vet att Svensk Travsport har ju en modell för att man äger ATG och överskottet går tillbaks. Det är ju enkelt. Men med de andra bolagen som erbjuder spel på fasta odds så har inte Svensk Travsport någon modell. Det jag vet är att Svensk Travsport har velat ha procent på bruttoomsättningen på fasta odds. Och det vet jag att, vad var Svenska Spel, jag vet inte om det är med andra bolag, har motsatt sig. För att man tycker inte det fungerar så. Du kan ju tekniskt gå back på fasta odds. Och om du ska då ha procent på bruttomsättningen så kan det bli väldigt dyrt. Det är där jag har hört att du har kört fast. Sen vet inte jag mer än så. Svenska Spel har ju poolspel också på trav i andra spelformer. Så att, jag kan inte svara på det. Men kan du se det som ett problem att Svensk Travsport inte har varit lyhörda nog att kunna komma med något erbjudande som spelbolagen har nappat på?
Ja, jag tycker som sagt var att hela modellen med att utgå från bruttoomsättningen är ju förlegad. För då sätter man ju enorma begränsningar på spelprodukterna.
Mm.
Och där har ju då, det har ju egentligen internetbranschen, eller internets inträde i branschen har ju gjort det till ett faktum. Det är väl klart att förr i tiden när man lämnade in sina kuponger på posten och spelade en gång i veckan, ja, då kunde man räkna på omsättningen, för det var ju så sällan folk spelade. Men nu när man sitter och följer ATG Live och spelar kanske på ett hästlopp var tionde minut, då är det ju pengar som rullar, alltså nettopengen som rullar hela tiden, är ju någonting helt annat än den bruttoomsättning som den nettopengen åstadkommer.
Mm. Mm. Mm.
Så det blir ju liksom ett matematiskt logiskt fel som många inte riktigt har riktigt fått grepp om ännu när de diskuterar den här frågan. Så att precis på samma sätt som spelskatten är 18% på spelöverskottet, så skulle man resonera som så att spelar vi in i V75-poolen eller vinnare platspoolen eller på fasta odds, så ska vi betala x procent av spelöverskottet för att få tillgång till det här och det här och det här och det här.
Mm. Alltså här måste vi... Förlåt, fortsätt.
Ja, jag vill bara lägga till att när det gäller de här sakerna kring vad då till exempel bilderna är värda, så lägger till exempel Unibet hundratals miljoner för streamingrättigheter globalt sett per år. Vi har dessutom sponsoravtal med Svensk Elitfotboll på hundratals miljoner, om inte mer. Jag tror det är miljarder på 10 år. Och det är väl bara att gå till den så att säga stora marknaden och titta på de här sporterna. Hur ser intäktskällorna ut? Ta till exempel amerikansk fotboll då, som är kanske en av de mest framgångsrika sporterna. Okej, på en jättestor marknad, men ändå. Där tar man ju betalt för tv-rättigheter, man tar betalt för att man streamar, man tar betalt för datarättigheter, och nu har man till och med börjat diskutera att ta betalt från spelbolagen för datarättigheter som genererar spelpengar. Jag tror att transporten om 10 år kommer se likadan ut. Det är bara att sätta igång med jobbet.
Ja, alltså jag håller med och vill flika in att som jag förstår det så ATG är ju det enskilda bolaget som inte skulle tjäna på att andra aktörer kommer in, för deras siffror skulle vika. Men travsporten i stort med ST som central aktör skulle tjäna på det. För att skulle då ATGs, jag bara hittar på någonting, omsättningen minskar med 5% för att du kan sälja upp hos Unibet och Svenska Spel och Betr5 säger vi. Så skulle ju de 5% mest troligt ersättas med kanske 10% in från andra spelbolag, som då skulle komma travsporten till gagn. Och som spelare så är det ju förläget att spela, ursäkta nu ska jag ta konkreta exempel, med V5 med 65 eller med 65% återbetalning eller vinnarplats med 15% återbetalning, när bolagen har moderna former. Vi säger Betfair kommit in nu att man kan boka trav. Hade de kunnat marknadsföras på travet så tror jag att, eller jag vet att omsättningen skulle bli mycket större. Sen är det klart att procenten skulle minska, men intresset blir större och att vi i gengäld får en bättre produkt och upplevelse.
Mm. Ja, men du har helt rätt. Och det, jag läste ganska nyligen en kritik mot att fler och fler lopp har färre startande hästar. Och därför då ja, instinktivt blir tråkigare lopp. Men det beror ju också på att man har ju inte förnyat spelformerna. Säg att vi har 2 lopp på en V86 med få hästar i. Kanske till och med storfavoriter. Varför startar man inte en kombdubbel? Att du ska sätta komben i bägge loppen med ett bra spelavdrag. Då har du ett kul spel i 2 lopp med få hästar i. Eller som du sa, V5 på 65% återbetalning och 1 kronas radpris. Det är ju en gammal produkt som är totalt förlegad. Och givetvis måste man höja återbetalningen. Men tänk om man bara skulle säga så här att spelar du 10 kronors radpris, då har jag spelavdraget 85%.
Mm.
Då kan fortfarande alla som tyckte gamla VFM var kul spela 1 kronas och få 65% återbetalning. Men spelar du 10 kronors, då blir spelet inom citat svårare, men då spelar du till 85. Då får du ett spel som gynnar både små nöjespelare och stora värdespelare.
Och jag kan flika in så här, just med V5, det är ju ett spel som har det väldigt tufft när det är saxbanor. Jag vet ju för ett par år sedan när det var så här V64 på Romme och V5 sax Åby, och kunde ju den sax V5 omsätta 700 till 1 miljon. Nu är det ju ett par hundratusen i bästa fall. Så att V5 har en, ja, det är tufft, och jag tror att många inser att, eller flyttar över pengarna till större spelformer som V75 och V86, där spelformen tål skatten som är lika stor. Den är alltså 35% avdrag på alla tre spelformerna. Men det är mycket bättre när det är utspritt på 8 lopp, 7 lopp kontra 5 lopp. Det har ju blivit enorm skillnad.
Mm.
Men ja, intressant snack. Mer då? Har du någon mer konkret idé hur man kan förbättra travet som upplevelse? Vi pratade ju häromdagen, du och jag, om att upplevelsen trav, kasinostämningen vill man uppleva när man går på Solvalla. Make Solvalla great again, har vi sagt lite grann. Vad har du att säga om det?
Det är intressant att du tar upp det, för att just nu pågår ju en stor diskussion om det här med publik på banorna och en omorganisation av ST och ja, egentligen hela travsporten, och det kommer ju upp massor med olika aspekter på det här, men jag tycker ju att lika viktigt som det är med bredden inom travsporten och att det finns många banor och att det ska vara trevligt att gå på trav, så måste man nog acceptera att det kommer inte vara som det var förr i tiden, att alla banor har i princip en tävlingsdag i veckan, de stora banorna kanske två. Och det var liksom fullsmockat på restaurangerna, det var mycket publik, det var liksom 10 000 en V65-dag och det kunde vara 5 000 en vanlig kväll på Valla. Och ännu mer förr i tiden. Jag tror att man måste inse nu att försöka mera segmentera upp banorna i olika segment. Och jag har hört en del idéer nu i samband med den här omorganisationsdiskussionen som är. Att någon har tagit upp, eller några, jag vet inte vilka det är egentligen, men det är en bra idé. Det är att man ska tänka som ICA gör. Och då gick jag in på ICAs hemsida och så läste jag om ICA Nära, ICA Supermarket, ICA Quantum och Maxi ICA Stormarknad. Och när man läser det där, så man vet ju att ICA går väldigt bra. Och man kanske inte ska uppfinna hjulet två gånger, utan titta på någon sån modell för travet. Och då ser jag framför mig att man skulle, som du säger, make Solvalla great again, och kanske make Jägers Åby Bergsåker great också då. Och sen så får man göra så att man kanske har ett segment med banor som är väldigt lokala. Och det tycker jag skulle vara bra, för att till exempel se till att man har tävlingsmöjligheter lokalt, så att man slipper resa så mycket med hästarna, vilket jag tycker är någonting som är att eftersträva. Sen skulle jag vilja se rena tv-banor. Jag skulle vilja att man tog ett steg och gjorde banor som helt enkelt inte har publikplats, utan där satsar man alla resurser på att ha bra banunderlag, bra tv-utrustning. Man kan fortfarande ha väldigt bra stallområde, man kan ha stallfik. Till och med så skulle man kunna ha gratis drive-in-platser för de som vill komma, men inga stora byggnader som kostar pengar att elda upp. Inga anställda, inga totoluckor, ingenting sånt, utan här kör du race. Speciellt på den tiden på året när det är viktigt med bra och underlag för hästarna, så ser du till att här har du banor som alltid hålls öppet och är bra i ordning. Banan ska ligga bra geografiskt, så det är lätt att ta sig till. Och här ska man sända lopp som är lämpade för tv och streaming. Skulle man kunna få några banor i Sverige att bli sådana banor, så tror jag att det skulle kunna vara riktigt, riktigt bra. Man skulle dessutom på de banorna, till exempel om man valde en bana som kör mest på vinterhalvåret då, det skulle ändå gå att göra festivaltrav, ett meeting på sommaren på en sån bana, genom att helt enkelt arrangera det som en pop-up, ett pop-up event, som en stadsfestival eller liknande. Så att tänka lite grann i de banorna, och sen också ha de här ICA nära banorna som lockar lokalt intresse, ungdomar, och också kan fånga upp under till exempel sommaren. Jag tänker på Rättvikstravet på sommaren, är helt fantastiskt med mycket publik. Eller hur, Patrik?
Du är mitt i prick, Anders. Jag brinner ju lite grann för ICA nära då, i så fall. För att då jag vill ju känna myllan. Jag vill att den ska finnas kvar. Absolut att du liksom delar upp precis som det, i olika segment som du säger här. Men att myllan finns kvar där du kan sitta med dina kompisar, där du kan käka någonting, där du kan känna stalllukten. Är jag naiv när jag säger att är vi rökta på det nu 2020? att kunna bygga tillbaka det.
Nej, men jag tror att man kanske måste finna sig i då att en ICA nära bana kanske kör ett mer koncentrerat meeting till exempel. Jag kommer ihåg när man åkte runt på trav och man fick vara på Lindesberg, Årjäng och Åmål och de här banorna som jag ofta åkte till. Och även Rättvik. Det är ju supertrevligt, speciellt på sommaren då. För det är inte så trevligt en ruskig höstdag eller på senvintern och komma dit. Utan jag tror man kanske mer får tänka meeting, det är som Visbytravet. Det är ju en sommarbana helt enkelt. Men det kan ju även finnas banor som är perfekta vinterbanor som kör väldigt mycket när man har spolat isbanan och så kör man där ett meeting runt jul och nyår till exempel med tävlingar ofta. Så att jag tror väl att det är det att om banorna gemensamt kunde ta en diskussion om det där och försöka hitta rätt profil för varje bana och finna sig i att man kanske får ge bort någonting för att få någonting annat.
Jag gillar det. Vad är det vi gör? För jag är inne på det där, David. Jag måste bara ställa en fråga till Anders som är så otroligt insatt i det här. Jag sitter ju just nu när vi spelar in den här podden. Har tagit en rast inför matchen här ikväll som vi har hemma mot Växjö. Nu är ju publiken vad den är på grund av rådande pandemi. Men normalt sett, Anders, vi gör ju allt i SHL till exempel för att få hit publiken. Vi bygger fräschare restauranger, mysigare lounger. Och tycker att vi har lyckats väldigt bra med det. Jämför du publiksiffrorna i de gamla ishallarna när man gick och tog en varm korv med bröd. Det hade ju sin skärm också, satt på en kall läktare och fick en stolsdyna i bästa fall för 10 spänn. Så var ju det bra. Men vi har ändå lyckats få upp publiksiffrorna enormt efter de här arenabyggena och där vi verkligen satsar på att det ska vara mysigt att komma hit. Man får en bra upplevelse. Vad är det som gör att man inte lyckas med det i travet, tror du?
Jag såg den här utredningen som skickades runt lite grann inofficiellt faktiskt. Det var nog inte meningen att alla skulle se den, verkar det som. Men investeringsbehovet är enormt. Om du ska investera upp alla Sveriges travbanor så är det ett enormt investeringsbehov. Och det är ungefär 10 banor som har högt investeringsbehov och ganska låg potentiell publik. Vad kallas det för? En publikpotential. Och det är det jag menar med att det måste man ta hänsyn till. Och det vi ser nu också är att storbanan har det kraft av att de är då lyckosamma i att ligga i storstäder med stor befolkning, så har de ju då ökat sitt själva fastighetsvärde. Och där har ju då Åby lyckats bra med att konvertera detta till en sån anläggning som du just pratar om. Jag har ju varit bara ett par gånger nu sen den öppnade, men det är ju otroligt trevligt med hotellet, konferensavdelningen, den nya restaurangen där som ligger, Lyon heter den va, och de har en pub och så vidare och så vidare. Och de har ytterligare projekt på att renovera upp restaurangen och så vidare. Det har de råd med för att de ligger i en större stad, de har större befolkningsunderlag och det tror jag stenhårt på. Det är ju väldigt bra då att de har lyckats göra det här utan jättestora investeringar från centralt håll. Sen har vi Jägersro på gång nu och det har jag sett planerna för och det ser otroligt lovande ut på samma sätt. Och när väl Stockholms travsällskap får, höll jag på att säga, tummen ur så kommer ju någonting hända där också. Så att jag tror att någonstans så skulle man får då börja med storbanorna när det gäller den där biten. Och sen tror jag också att de här mellanbanorna behöver prata med sina kommuner och så företagen på orten. Och se till att man får ut mer av arenan. För att bygga en arena för 30-40 tävlingsdagar trav.
Nej.
Du måste använda den för mer. Och det är ju väldigt synd då att vi inte kunde ha kasinon på mindre städer, tycker jag. Det hade varit en bra inkomstkälla. Men jag tror att man skulle göra så här. När vi ska renovera och investera i de här banorna som ska bli då kanske de här större ICA. Jag vet inte, Stormarknad eller ICA Quantum. Då tycker jag man ska göra en beauty parade så att banorna får gå till sina kommuner, sina företagare, få hjälp med att bygga detta. Och sen så gör man det i sekvens istället för att göra allt på en gång. Så att till exempel så öppnar, till exempel vi tar Eskilstuna, de öppnar 2023 sin nya anläggning med stöd från Eskilstuna kommun, från företag på orten och så vidare. Sen 2026, då öppnar Kalmar. För då hade de fått en jättesponsor där. Och så blir det som ett OS-år.
Ja.
Nu öppnar en ny bana. Liksom, eller nya Kalmar. Nya Gävle. Eller nya Skellefteå. Eller vad man nu säger. Alltså jag tror att det, man måste ha tålamod när man gör det här, så att vi inte skjuter ut allt på en gång.
Men jag håller med dig där, Anders. Jag tror att det är skitviktigt att du tar det pö om pö. Och vad är det som säger att inte banorna, jag menar, vad heter våran arena, David, här Leksand?
Tegera Arena.
Bra, helt rätt. Och får in x antal kronor på att man köper namnrättigheterna till exempel. Vad är det som gör att inte travet kan gå i samma, precis som fotbollen och hockey? Jag förstår inte det där alltså.
Ja. Men det finns jättemycket innehåll och det finns jättemycket att göra på sponsringen när det gäller en travbana om man fick lite mer fria händer. Och,
verkligen.
Och det är det jag menar med det här ICA-systemet. ICA handlar ju om att ägandet och ansvaret ska ligga lokalt. Och sen så delar man service med alla andra ICA när det gäller ekonomi, jurister, CRM, marknadsföring, personalchef. Allt sånt gör man tillsammans. Så det är ju STs roll egentligen. Att sköta de här gemensamma tjänsterna. Och sen så ska man ge mer mandat till de lokala ICA-handlarna.
Jag måste bara flika in. Jag gillar verkligen idén du sa med TV-anpassad bana. För att som jag sa vi inne på förpodden och sagt. Jag tycker det här V86 Express är skällöst sett till att Solvallas flesta tävlingsdagar är dagar inför tomma läktare. Som bara är liksom en spelprodukt egentligen. Jag förstår grejen med det och kan tycka att rätt paketerat på rätt sätt så är det kanske en del av framtiden för att många nya spelare vet att gå fortare. Men har du en bana som du beskriver det som är liksom, säg att, för det borde finnas en bana till i Stockholmsregionen, säg 3 mil söder om Stockholm, som är liksom knappt någon publikplats alls, bra för tv, en stallbacke för de aktiva såklart, och som liksom inte andas tomhet på samma sätt. Och som kanske har något meeting på sommaren där det är en gräsmatta. För att travet, som du säger, stora kostnader, det är ju de här arenorna som är byggda för en tid som inte finns. Stora, dyra, drar mycket, vad säger du, uppvärmningskostnader och så vidare. Som
och personal.
Ja, och personal. Vi bara eldar upp pengar på grejer som inte är aktuella längre. Men, jag måste bara flika in och säga, det travets viktigaste... hur ska jag uttrycka det, upplevelse, det är fortfarande tycker jag, det är att ta med sig folk på trav, sitta i till exempelvis kongressen, det finns andra banor och andra restauranger, och ha den kasinostämningen man har där man jobbar in en vinnare, och det ena bordet skriker på den och nästa bord skriker på den. Det finns inte en enda person som jag tar med mig på trav som säger, det här vill jag inte göra om, utan alla är ju, oavsett hur mycket de går back på travet, tycker det är bland det roligaste de har gjort och vill komma tillbaks för att man vet att man presenterar en bra produkt. Och den måste ju vara kärnan i det travet levererar. För där tror jag travet är unikt i kombon spänning och spel.
Men så har det ju alltid varit, David, egentligen ända sedan man själv började gå på trav när man var liten. Att i och med att det fanns tunga spelare som var lite halvtokiga och skrek på hästarna och du vet... Man kom upp på den där restaurangen, man kanske var i tonåren och så tyckte man, det var liksom en sån här otrolig känsla med profiler som satt där uppe. Och man hörde talas om att någon spelade 10 000 på en häst och så går loppet och de jobbar in hästen och du vet, hela den där, det är som ett skådespel för någon som är ny på trav. Och det, det ska man inte underskatta, men ett litet problem är att jag tror det är många i beslutsfattande positioner som... kanske inte har grindat spel så mycket i sina karriärer, utan de kommer lite mer från sportens håll. Och då är det lite svårare att förstå den där aspekten, som dock ändå är en bra inkörsport till att i framtiden också bli hästägare.
Det där är ju ett eget poddavsnitt, alltså fan vad man kan relatera till det där. Komma upp, tänk första gången man fick komma upp på kongressen, jag fick köra bil av 18 bast, fick köra ner några äldre, om man vill i 30-årsåldern kanske. Skulle ner och lira, dessutom fick man ju gå och göra liret åt dem i luckan också. Bara en sån sak. Bara känslan där inne i en fullsatt kongress. Shit alltså. Riks-V5 var det på den tiden.
Nej men alltså det här är essensen av det vi sysslar med. Just upplevelsen av på plats. Och det är så man kanske rekryterar äldre personer till travet. För vi är duktiga på att rekrytera yngre nu. Då har vi blivit med travskolor och allt sånt. Den vägen nu. Men de har ju inga deg att bränna. Vi måste ju ha folk som... Så som en inkörsport för äldre, och därför får man inte tappa liksom upplevelsebiten, för jag upplever att travet, som du säger, styrs idag av mycket människor som antingen är mer intresserade av sina egna CV:n och siffrorna på sista spelraden. För få människor som har liksom upplevt den här 20 man runt ett roulettebord som skriker in siffra 19 och bara liksom det blir jordens stämning och det kommer in 45 drinkar, alltså du vet, den stämningen är oslagbar upplevelsemässigt. Det måste inte vara alkohol involverat, det kan vara annat. Men glädjen och lite partyaktiga. Och det är det jag menar, att travet inte får tappa, måste kunna lyfta upp för att attrahera en ekonomiskt starkare publik.
Återigen, det handlar om lite balans och ekosystemet. Det ska finnas både ponnyskola, travskola, men så ska det också finnas hästägarskola för 40-plussare.
Mm.
Evenemang på en fredagkväll på Rommetravet där det kommer någon och berättar att när ni blir hästägare, tänk på de här sakerna. Skaffa er en rådgivare på konsultbyrån lokalt som hjälper er med det där, hur man sätter upp ett bolag för att få dra momsen eller hur det nu ska vara. Så här ser en faktura ut. Det här ska ni titta efter när ni går igenom fakturan. Och så vidare och så vidare.
Mm. Jag skulle komma dit, Anders. Jag tänkte vi skulle gå in på dina hästar här också. Men hur viktigt är just det med balansen mellan bredd och elit som du ser? Alltså, vad är det för symbios man ska hitta, tycker du?
Jag tror ju att vi kommer ur ett land där vi gillar föreningsliv, folksport och den biten. Och det är väldigt bra och det är väldigt viktigt. Och jag kommer ju själv från den. Det var så jag började med trav. Min pappa och min farbror hade en eller två hästar eller andelar i någon häst och så vidare. Va? Så att det är så allting börjar. Men sen när man kommer in i det minsta, då har man ju drömmen att, om vi säger att det är ishockey eller fotboll, då vill man ju, man vill alltid ha drömmen att få bli, i mitt fall då, Gary Bertels eller John Robertson i Nottingham Forest när man börjar spela fotboll. Sen inser man ju ganska snart att man inte kan bli det, men man har i alla fall drömt om den här grejen. Och på samma sätt när man blev hästägare första gången på en tiondel i någon häst, så drömde man om att få vinna på V75 eller ens få starta på Elitloppsdagen.
Mm.
Och det är det jag menar med att och folk vill drömma om att bli Björn Goop eller Johan Untersteiner eller ja, Erik Adielsson, eller man vill drömma om att bli stortränare eller ha ett litet stall eller någonting. Och jag tror ju att spelarna också vill spela på bra hästar med bra sport.
Mm.
Det behöver vara bra prispengar för det behöver kännas spelsäkert. Och därför så tror jag eliten är väldigt, väldigt viktig. Dessutom är eliten viktig för att det ska komma in investeringar i början. Ska man vilja betäcka med bra hingstar på bra ston, då är det bra med det här systemet med unghästlopp där också hästägarna betalar en stor del av pengarna själva. För sen blir de hästarna äldre elithästar, de blir V75-hästar, men de blir också bra hästar för breddtravet. Och det vet alla som har flera hästar att när man säljer en häst som är 5 år som kanske inte riktigt har lyckats, då är det ändå en häst som har tävlat, den kan starta, den kan göra sig i en normal klass på en vanlig bana. Men som säljare får man inte speciellt mycket betalt. Men man tycker ändå att det är värt för att hjulen ska snurra. Sälja den där hästen till någon. Eller leasa ut den som vi ofta på Courant gör till mindre tränare. Som kanske är amatörer eller mindre tränare på någon mindre bana.
Får jag bara ställa en fråga, David? Du var inne på det innan vi ringde upp Anders när du fick beskriva Anders eller våran gäst i podden idag i några ordalag. Så sa du att man blir glad när de här storhästägarna roffar åt sig av de stora pengarna, för det behövs för att hjulen ska snurra. Jag håller ju med dig till 100% där. Anders, du kanske är fel människa att fråga, men de som känner så här att nu går vi på auktionen så bjuder vi på den här hästen och vi är ett gäng här som samlar ihop till det här. Och så kommer Couranten med släggan. Då vet man att nu sitter de och bjuder. Då är det rökt. Då lägger vi ner. Men här kommer Ågren. Men då är vi körda. Då lägger vi ner. Finns det en risk i det också, ser om du ska sätta på den objektiva hatten?
Ja, men det är faktiskt ganska kul att du säger det. För jag tänkte just på att vad många auktioner det är i år. Nu är det i helgen också i Göteborg. Och enligt mitt sätt att se på det så finns det hästar för alla. Jag sitter just nu och följer Lexingtons auktioner. Jag tror det är 950 hästar där.
Mm.
För 2 år sedan så var jag på Lexington. Då köpte jag en häst för $16,000. Hope Step on Lego heter han. Och jag skulle inte bli förvånad förrän han har sprungit in 1 miljon. Alltså kronor då. Mm. Men alltså, det går att hitta de här hästarna. Och någonstans måste man som sagt vara börja. Och det är klart att vissa hästar kostar mycket pengar, men de har ju kostat pengar att producera också. När avelshingstar som Muscle Hill och Ready Cash kostar 300-400 000 att betäcka med.
Ja.
Så det är klart att uppfödarna vill ha betalt för det. Och det tycker jag är bra att de får det. För att det är ett sätt för dem också att kunna återinvestera och få fram nya bra hästar. Jag brukar säga så här. Vi behöver fler och bättre hästar. Då kommer alla vara glada. Ja. Och hästägarna är glada och spelarna är glada, då kommer alla vara glada.
Mm. Ja, det är, ja, det är intressant snack. Och det, essensen av det vi sysslar med, det är att jag vill ju så gärna att fler ska upptäcka hur kul det här är. Och alltså, menar jag, du är ju såklart mer berest än vad jag är, dels åldersmässigt och dels ditt liv du lever, men jag har sett en del grejer i mitt liv och det är få grejer, om ens något, som slår att vara på trav en rolig dag med ett roligt gäng. Alltså det är en sån otroligt bra produkt alltså, så jag, ja, det är svårslaget och det måste gå att applicera så att fler förstår och får upp ögonen för det. Jag kan inte fatta att det ska vara så svårt.
Nej, men där är vi eniga alla tre, tror jag, David.
Ja.
Nu kan vi inte gå in på lite hästar här då, så att vi inte, ja, vi kan ju surra på i några timmar till, men vi måste ha lite respekt för våra lyssnare också.
Ja.
Lite hästar där, lite amhästar. Varför blev det am förresten? Det är väl kanske en uttjatad fråga, men du får väl ta den här ändå, så att folk kan uppdateras och säga, ja, är det de hästarna vi pratar om?
Våran slogan är avel för mästerskap. Och sen råkar det ju vara så att det är initialerna på Anders och Marcus då. Det var ju Anders och Marcus Lindgren då. Vi var ju partners på den tiden när det här började. Och sen när jag och Marcus gick skilda vägar, han blev travtränare och jag blev mer uppfödare då, så började ju Magnus jobba med det här. Då funkar det ju fortfarande. Så att det heter Amblandstock. Det är lite uppe för debatt nu vad det ska egentligen heta och hur det ska se ut framöver. Mm-hmm. Så jag ber att få återkomma om det, men än så länge så är det det som det heter, och det fungerar bra och vi har bra samarbete med våra stuterier där hästarna står. Vi har ju då Hyllstofta i Skåne där vi har väldigt bra samarbete med det teamet. Colons i Normandie som egentligen är ett galoppuppfödare stuteri men som gör trav åt oss. Och så har vi Hunterton i Kentucky med Steve Stewart och Cindy Stewart som sköter det. Okay. Så att det är Därför skulle själva uppfödningsbolaget heta någonting annat, eftersom inte vi hade typ Västerbo stuteri eller Broline. Mm. Då blev det så.
Men AM har ni stekt till i år, va? Årets ettåringar heter ju inte AM.
Nej, jag, i och med att vi var i en sån här ändringsperiod och så fick jag för mig att det var mycket lättare att komma på bättre namn. Då gjorde jag det när jag skickade in namnen. Och sen har jag har fått kritik för det där. För de vill ha amhästar för de går ju så väldigt bra de här.
Ja, ångrar du?
Ja, jag ska säga. Får jag återkomma om den?
Okej. För att det blir konstigt för det blir ett uppehåll. En kull som inte heter am mitt i allting. Liksom. Det är en bokstav som saknas i så fall. Så. Ja. Men du, lite konkreta topphästar. Status på dem. Vad som är målet och hur de mår för dem. Du kan bara säga kort. Vi kan börja med Disco Volante som var blek här senast.
Var han blek senast?
Ja, eller blek. Ja, han vann ju inte från ledningen.
Nej, men han har ju faktiskt inte startat på ett tag och det är ganska...
Du lät inte helt enig med
det. Nej, så här. Du skulle fråga någon annan som har sett hela loppet tidigare. Jag såg bara på mobilen på en liten skärm. Men så här. Disco Volante har varit borta lite grann. För han tappar ofta formen på sommarhalvåret där. Och nu har vi laddat för att han ska vara bra här nu under vintern då. Och jag kan tänka mig att Stefan har väl tränat på det sättet att han kanske inte skulle vara alldeles på topp första gången. Så att han får vara förlåten för det. Ja,
jag ska inte dissa honom heller. Det var ju framförallt kanske From the Mind som var bra. Så att jag får ta tillbaka lite igen.
Den kan nog bra. Så den har jag ingenting emot att förlora mot.
Nej. Greenman Alishi som har varit en flopp i år får man säga i Sverige.
Den har du varit lite hård på David här i podden ska vi säga.
Jag hade otroligt höga förväntningar på honom. Det var därför.
Ja, jag minns bara tillbaka på förra året när han, ja, det var väl på Meadowlands. It's a well-rated Osterich in front. Osterich, Green Manalishi on the outside pouring it on. Can Tap Fashion and Scott Ceron from the inside pull out. Then it's Swan Gray the Giant and Jim Panzi gets in gear late. Osterich under heavy pressure. Getting to him is Green Manalishi. Green Manalishi inching in. Green Manalishi! And then Osterich and flying late was Soul Strong. Kusken körde lite för tufft i de där två hiten. Det var lite taskigt mot honom då. Men ändå så har han gjort kanonbra. Han har tjänat över $1 million. Som sagt var rekord på 8. Han varit i gasen sen han var med i Peter Houghton Memorial i augusti som tvååring. Och det är klart att vi tog hem honom med förväntningarna på att han skulle vara en kulltopp. Men som så ofta förr så är det inte så lätt med att amerikanska hästar som kommer till Europa går bra från första början. Jag satt faktiskt och funderade på det. kom på två hästar som behövde lite tid på sig, som sen har gått väldigt bra. Det är faktiskt Milligan School och Propulsion. Så att omställningen till allting fungerade inte riktigt som det skulle. Sen tycker jag dock att han gjorde ett bra, väldigt bra lopp i Solvallas lopp där före midsommar när Don Fanucci och Aetos Kronos var med. Mm. Jag hade nog lite förhoppningar, men sen gick det troll i alltihopa. Han hoppade i Halmstad. Då tog vi av alla fyra skorna och han hade bakspår på en häst som har sprungit bakom vingen hela sitt liv. Och det gick inte ihop riktigt där. Och sen fick han ju inte luft gången efter på Sundbyholm. Blev helt fel. Och så blev han sjuk precis till derbykvalet. Och då i samband med det så hade jag fått intresse från några stuterier i Nordamerika då. I Kanada och även i USA. Som frågade vad är statusen med Green Man Alicia inför nästa säsong. Och faktum är att jag har skakat hand med ett stuteri i Kanada. Så att han kommer bli avelshingst nästa år.
Åh fan. Oj, så han har gjort sin sista start?
Yes.
Hur känns det?
Ja, du ska fråga hästen, för när de var filmade honom för det här i måndags morse, han var så otroligt glad över när han fick veta att han ska bli avelshingst. Så att jag kan inte vara annat än glad jag också.
Nej, jag förstår det.
Det här är ju en häst med fantastiskt utstrålning, utseende. Stammen är helt grym. Mamman är syster med Raja Mirci som är elithingst. Han är efter Muscle Hill och han kommer passa väldigt, väldigt bra upp i Kanada för att de behöver en Muscle Hill-hingst där uppe då, med tanke på de stammar som deras ston har. Och han kommer dessutom, vi har testat honom nu, han har bra fertilitet och han kommer att frysa på honom nu, så han kommer finnas tillgänglig på fryst sperma i Europa också för de som vill.
Jäklar vad spännande. Det där låter ju otroligt kul alltså. Vi ska inte stanna kvar vid varje häst otroligt länge, men jag måste säga det ändå. Ja, det är klart han visade i USA och i sin årgång där vad han kunde. Du nämnde precis en prestation han hade gjort där, Anders. Men jag måste säga det, när man ser Green Man Alicia, som älskar att bara kolla på auktioner. Jag vill inte veta vilka de ens är som är ute på banan. Jag vill se hur hästen ser ut. Hur man kan bedöma hjärta och lungor ifrån sidan och framförallt hur de rör sig. Det är ju det jag fastnar för med travsporten. Där måste ju Green Man Alicia alltså vara topp elit alltså. Det kändes ju som att det fanns precis varenda förutsättning och ingrediens i den hästen, tycker jag, från sidan att liksom nå den absoluta världstoppen. Jag vet inte om du känner likadant.
Jo, men absolut. Och sen nu var omständigheterna som de var. Han har gjort allt han ska göra som 2-3-åring för att vara en potentiellt toppavelshingst. Det är bara att gå in på YouTube och se hans lopp uppe i Kanada. Han vann ju både kriteriet och derbyt, om man nu översätter loppen där i Kanada på ett övertygande sätt. Så att, nej, jag kommer själv betäcka med honom och han kommer vara på ett stuteri där han får riktigt chansen också. Och jag hoppas att han även får lite bra ston i Europa.
Mm. Vet man vad han kommer kosta?
Han kommer stå för 7500 Kanada-dollar och samma pris i svenska kronor är då 50 000. Så att han är prisad på ett reasonable sätt, kan jag tycka. Jag hade hoppats att han skulle vara en klass högre på priset efter den här säsongen, men nu är det som det är.
Jag kommer få ta den med fru när jag kommer hem ikväll.
Ja, Patrik, du är storägare. Tyckte du det var dyrt eller billigt?
Jag tyckte det var ett bra pris, i och med att jag älskar hästar så mycket. Så ja. Jag ska bara ta den med frun. Men, ja.
Vi byter häst då. Ganga B.
Ja, hon var ju, fick ju ett tufft lopp här nu och vann ändå. Jag tycker hon är bäst när hon får anfalla lite bakifrån än när hon kommer ensam i ledningen. Så där. Det är min uppfattning. Men Breeders Crown nu då. Det blir hennes två sista lopp i år, tror jag. Och sen ska vi se hur hon är och om hon är, och hur man vill göra. Hon är lämplig att betäcka med Green Shoe. Men man skulle ju ha velat sett henne tävla i USA en säsong.
Den konkreta frågan är, hur troligt är det att bli avel redan nästa år kontra året efter?
Jag tror att det är favorit på att vi startar nästa år i USA.
Okej. Hillary Bea, köpte du den här obesegrade norskan? Vad är tanken där avelsmässigt?
Hon är dräktig med Green Shoe.
Grymt. I Sverige eller USA?
USA.
Okej. Chimpanzee, din bästa häst du någonsin har haft kanske? Ja, det är svårt att säga med Green Shoe och Gigant Neo, men han är i varje fall bäst för dagen.
Ja, han har sprungit in mest i alla fall. Så att Nu ska vi se då. Söndag ska han starta. Det är, rekommenderar jag alla att gå in och skaffa ett sånt där abonnemang på rtn.tv. Där kan man se hela tävlingsdagen från The Red Mile i Kentucky. Och den börjar klockan 1 lokal tid, det vill säga klockan 19 svensk tid på söndag kväll. Och då är det kanonrace. Så det kan jag rekommendera. Samma dag startar även Hypnotic Am och Iteration startar på lördag. Det är alltså apans lilla syster.
Men chimpansi, planen framöver, om vi spolar fram ett år, kan det bli Frankrike, kan det bli Elitloppet och sådana grejer? Hur tänker ni där?
Ja, jag och Lennart ska prata efter Breeders' Crown om det. Och en teori är väl att sikta på Elitloppet och kanske sen avsluta karriären i något Frankrike-meeting. Om nu hästen är bra. Det gäller ju att han kommer ur den här säsongen bra då. Och sen är det stort intresse för honom som avelshingst också, såklart. Så vi ska ha ett möte om det och så bestämmer vi oss utifrån hur allting verkar med hästen.
Hypnotic EM är 3 nu, 4 nästa år. Finns det Sverigeplaner för henne? Och hur tänker du avelsboxen där?
Ja, hon ska tävla som 4-åring. Vart vet vi inte än. Men det är lite dåligt med 4-årslopp för ston som inte är svenskfödda. För hon är faktiskt inte svenskregistrerad.
Nej, okej. Okay. Men det finns en liten chans att ta hem henne till Sverige.
Ja, men hade det funnits ett stort 4-årslopp för ston på Elitloppshelgen så hade det ju varit grymt. Men nu är det typ 200 000 kronor och då har hon ju jättebra lopp på Meadowlands i samma veva. Så att vi får se vad Marcus tycker också om det där.
Ja. Är det någon häst vi har glömt som du känner att du vill nämna någonting om?
Nej, jag tycker att... Jag tycker att det är de där hästarna. Det är
Hellbent for Am, ja exakt. Vad säger du om hans säsongsavslutning? Ja,
Davids favorit däremot.
Ja, det är det.
Den har gjort en bra säsong. Och sen gick det troll i allting på slutet. Det var ett lite tuffa lopp där i början på säsongen tror jag. Och vi bestämde oss efter galoppen i kriteriet här nu att nu får han vintervila och ordentlig träning så ska vi visa upp honom nästa år förhoppningsvis.
Yeah. Anders, om du inte ser det affärsmässigt, vilken häst som har sprungit in mest pengar av alla dina hästar från du körde igång, är det några hästar eller någon speciell som ligger dig varmt om hjärtat? Jag har inte haft några, jag kan bara relatera till det där själv, liksom, att det behöver inte vara den som har sprungit in mest och varit mest framgångsrik som man tycker mest om, som man har fastnat mest för. Hur tänker du där? Har du någon?
Nej, men jag har 2 stycken.
Bravo Navarone tror jag du har, för den har du kvar i träning fortfarande trots att han är 9 år. Nu gissar jag.
Ja, det har jag med dem såklart. Men jag tycker ett sto en hingst, då tar jag Tamla Celeber därför att hon var ju vår första häst som vann flera grupp 1-lopp. Vi ägde henne ihop med Lennart Elinger. Och som tyvärr då tragiskt omkom och gick bort alldeles för tidigt. Så hon har också lämnat fina avkommor, vilket är kul. Och sen är det Crusade de la Noche som vi har vunnit jättemycket fina lopp med och som numera är avelshingst och har betäckt nästan 50 ston i år. Och nästa år så ska han då stå på Månebo som avelshingst.
Varför är just Crusade där? Varför har han fastnat för? Fastnat för honom?
Det var en sån här häst som vi köpte för ett rimligt pris. Jag tror det var runt $30,000. Och han var bra som 2-åring och han sprang många säsonger. Och så vann han ju VM-loppet. Det var väldigt speciellt att vinna det. Och den stod ju och var i träning mycket hos Tarsan då. Och det var ju nära att hälsa på ofta. Och det är en sån karismatisk häst så det är helt otroligt alltså. Pingst och med otrolig vilja. Jag tror han kommer lämna bra avkommor också.
Mm. Du, innan vi började spela in så berättade du om det var lite breaking news över det, om ett nyförvärv, en väldigt känd häst som tränas i Sverige som du har köpt. Kan du berätta lite om det?
Jag satt precis och textade med hästens nya tränare Björn Goop. Nej, men vi har ju då förvärvat Uneto Algar och hon har ju potential att bli en väldigt bra fölstol tror jag, men tanken är att hon har ju gått väldigt bra för sin nuvarande tränare, men jag tror ibland att det är underskattat med ett miljöombyte på hästar, och trots att den har varit hos Timo Nurmos som är en topptränare och som har gjort det väldigt bra, så bara genom att flytta hästen ibland så kan de få en ny tändning ibland. Men jag rekommenderar det att göra det lite oftare. Så att idén är att Björn tar över träningen försöker matcha henne för att starta i vinter här och sen får hon betäckas till våren. Hingst inte. Ja, det, jag gillar ju henne på Green Shoes såklart, men även FaceTime Bourbon.
Okej. Okay. Det var lite breaking news här. Det var två stora nyheter. Dels att Greenman Leash lägger tävlingsskorna på hyllan och att ha köpt Unnet Valgar. Väldigt intressant. Ja, dels en tävlingsvinter i Frankrike, men framförallt för Avel sen.
Ja, jag hoppas det i alla fall. Så, jag kommer ihåg när vi pratade om den där någon gång, tror jag, och du och jag, och hon gick, när man såg den här hastighetsuträkningen som Mikael Kudren gör,
ja,
som är en så här jätteintressant applikation. Så om man tog den i det här loppet på Valla, var hon gick sista 600 eller vad det var. Det var en otrolig speed.
Ja, det var någon slog kriteriehelgen förra året när hon slog Melby Free, gick i ledningen och gick långsamt. Hon bara blåste förbi henne.
Ja.
Ja, Ruggemer.
Ja, Ruggemer.
Mm. Du, vi ska börja runda av strax. Är det någonting du känner att du vill ta upp eller säga som vi inte varit inne på? Det, som Patrik sa, vi kan sitta en timme till, men man får väl runda av när man har så roligast. Är det någonting du vill säga mer?
Nej, men jag tycker ni har, som jag sa i början, tycker jag gillar er podd. Nu har det lite för långt avsnitt för min smak idag, men det är mitt eget fel. Det enda jag skulle vilja ha, det är en vinnare till på Åby på lördag, för jag jag har inte börjat läsa på än, så jag får lite för upp mig på bettet lite grann.
Ja, jag tror att Cyber Lane har väldigt bra chans i SM. 15% just nu på V75. Jag tycker att han är underspelad.
Mm.
Så att, men jag ska... Det är torsdag nu, jag kommer sitta hela kvällen med det här, för jag ska skriva Expressen i veckan och under morgondagen. Så att när podden kommer ut så kanske vi har lite mer kött på benen. Men med Cyber Lane kommer jag betala för tidigt oavsett, det vet jag.
Ja. Mm. Ja, jag säger att jag hejar på... Jag har inte läst på loppet, så det är ingen speltips.
Du lär väl heja på Forfantone Am, kan man tänka.
Ja, jag hejar på Forfantone Am och Code Bonn som Mårten och Elise tränar. Eller Elise tränar och Mårten matchar. Code Bonn är hästen med 9 liv. Hoppas att han är bra nu och får göra ett bra lopp i Sverige igen. För det har han gjort tidigare och det är en väldigt kapabel häst.
Verkligen. Ja, men bra, Anders.
Superkul.
Vi tackar så mycket. Vi önskar lycka till med nya hästköp, gamla hästköp och kommande hästköp och starter och spel och allting och företag.
Ja. Men det viktigaste av allt, det är ju make Solvalla great again.
Ja, det är helt rätt. Ja, men grymt. Vi håller connection. Tack så mycket för att du var med.
Tack så mycket.
Toppen.
Tack. Ja. Det blev ett härligt snack med Anders Ström det där, David. Lite längre intervju än vanligt får vi väl ändå säga, men otroligt intressant måste jag också poängtera.
Hoppas att det kan ge någon form av utslag, för det finns många bra idéer att göra travet bättre. Väldigt konkreta saker som kan göras på kort sikt, och utöver att många är travintresserade och vill ta till sig det, så finns det många beslutsfattare som jag tror skulle behöva lyssna på ett par av idéerna för att helt enkelt göra travet till en bättre sport.
Mm. Och alla som väntar på hiss och diss nu då, David, när programmet har dragit ut på tiden.
Ja, då får vänta en vecka. Vi känner att vi måste ha respekt för lyssnarna och inte vara för långa. Så att det momentet kan vi hoppa över. Och vi hoppar över V75-snacket den här veckan. Det är ju en grym omgång på lördag. 32 miljoner extra i potten. Det är Åby. Ja, med allt vad det innebär med open stretch. Det är SM med orutinerade kuskar i vissa lopp, lärlings-SM till exempel och så vidare. Och så att, fantastisk omgång, men vi tar upp det senaste nytt på Twitch på lördag på Gambling Cabins travsnack som börjar klockan 1 när man söker på Gambling Cabin. Och andelarna hittar ni på spel- och lekkontoret på ATG. Vi kommer hålla hov där i helgen.
Jävla härliga avslutningsord, David. Vi önskar alla som lyssnar på den här podden en trevlig helg och så hörs vi nästa vecka igen. Tack för att ni lyssnar. Ha det bra. Hej då.
Hej.